Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Stolen How to Save the World from Financialization är Grace Blakeleys ekonomisk-politiska fackbok från 2019. Med Storbritannien och USA som huvudsakliga exempel undersöker hon hur finanssektorn efter kriserna på 1970-talet fick en allt större makt över företag. Hushåll och offentlig politik. Bokens huvudfråga är inte bara varför banker och kapitalmarknader växte, utan varför hela ekonomin började organiseras kring skuld. Stigande tillgångspriser och kortsiktiga finansiella avkastningskrav. Blakeley kopplar denna utveckling till svag löneutveckling, ojämlikhet, bostadsberoende och följderna av finanskrisen 2007-2008. Genren är polemisk ekonomisk historia, skriven ur ett demokratiskt socialistiskt och marxistiskt perspektiv. Syftet är både förklarande och normativt. Läsaren får en sammanhängande tolkning av finansialiseringen och ett argument för att finansväsendet måste underställas demokratisk kontroll. Det är alltså inte en neutral introduktion till ekonomi utan en tydligt positionerad analys av makt, ägande och politiska alternativ. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, finansialisering som svar på 1970-talets lönsamhetskris. Blakeleys centrala tes är att finansialisering inte uppstod av en slump eller enbart genom tekniska innovationer på finansmarknaderna. Hon beskriver den som kapitalets svar på de ekonomiska problem som blev tydliga under 1970-talet, då efterkrigstidens tillväxtmodell hamnade under press. I hennes framställning bidrog avregleringar, privatiseringar och en försvagad facklig motmakt till att förskjuta tyngdpunkten från löner och produktiva investeringar mot krediter. Handel med finansiella tillgångar och värdestegringar på exempelvis bostäder. Storbritannien fungerar som ett viktigt fall eftersom landet under Thatcher-åren blev en tydlig europeisk föregångare för denna modell. Men boken placerar utvecklingen i en bredare angloamerikansk kontext där USA och Storbritannien knöt samman ekonomisk tillväxt med finanssektorns expansion. Perspektivet är marxistiskt, vilket innebär att Blakeley tolkar förändringen som en fråga om klassmakt och kontroll över samhällets resurser. Inte bara som en följd av individuella val eller dålig bankreglering. Finansialisering blir därmed ett sätt att förstå varför ekonomisk politik, företagsstyrning och vardaglig privatekonomi förändrades samtidigt. Bokens styrka ligger i att den binder samman dessa nivåer till en gemensam historisk förklaring. För det andra, skuldsatta hushåll och bostäder som ersättning för löneökningar. Ett konkret inslag i bokens analys är hur hushållens ekonomi gjordes beroende av lån. När löner och produktivitet utvecklas svagt räcker det inte med att hänvisa till konsumtion som ett tecken på välstånd. Blakeley betonar istället frågan om hur konsumtionen finansieras. I den finanset ledda modell hon beskriver kunde krediter, kreditkort och ökade bostadsvärden tillfälligt hålla uppe levnadsstandarden trots att löntagarnas ställning försvagades. Bostaden blev därför mer än ett hem. Den blev säkerhet för lån, en förväntad pensionsreserv och en politiskt känslig tillgång vars prisuppgång kunde ge en känsla av ekonomisk trygghet. Detta är särskilt igenkännbart i Storbritannien, där bostadsmarknaden länge har haft stor betydelse för både hushållens förmögenhet och den offentliga debatten. Blakeleys poäng är inte att enskilda låntagare ska klandras för systemets risker. Hon visar hur beroendet av skuld växer fram ur en struktur där staten tolererar. Och ibland uppmuntrar privat upplåning som ersättning för starkare löner, offentliga investeringar och social trygghet. När bostads- och kreditmarknaderna sedan faller kan förlusterna inte behandlas som rent privata problem. De får följder för banker, statsbudgetar och hela ekonomin. För det tredje, företagsstyrning där aktieägarvärde tränger undan långsiktiga investeringar. Stolen begränsar inte finansialisering till banker och börser. Blakeley så följer också hur den förändrar vanliga företags sätt att fatta beslut. När aktieägarvärde blir det överordnade måttet på framgång riktas ledningars uppmärksamhet mot aktiekurs, utdelningar och snabba finansiella resultat. Bokens bredare argument är att detta kan minska utrymmet för långsiktiga investeringar i produktionskapacitet, forskning, kompetens och hållbar omställning. Det viktiga är mekanismen. Ett företag kan framstå som framgångsrikt på finansmarknaden även om det inte bygger en stabilare verksamhet på längre sikt. Därför ser Blakeley finansialisering som en omformning av den reala ekonomin, inte som ett separat skikt ovanpå den. Företagens prioriteringar påverkar arbetstillfällen, löneförhandlingar, leverantörskedjor och regional utveckling. För en svensk läsare är resonemanget relevant även om bokens material främst är brittiskt och amerikanskt. Sverige har en stor kapitalmarknad, omfattande pensionssparande i fonder och en exportindustri som är beroende av långsiktiga investeringar. Boken erbjuder inte en enkel mall för varje land, men den skärper frågan om vem företaget ytterst ska tjäna. Blakeleys svar är tydligt politiskt. Dagens ägarcentrerade styrning är inte naturlig eller oundviklig, utan resultatet av regler och maktförhållanden som kan förändras. För det fjärde, finanskrisen 2007-2008 och statens ojämna räddningsinsats. Finanskrisen 2007-2008 är den prövosten som ger Blakeleys historiska analys sin skärpa. Enligt boken blottlade kraschen att den skuld- och tillgångsdrivna tillväxten var bräcklig. Komplexa finansiella produkter, bostadslån med hög risk och tätt sammanlänkade banker gjorde att problem på kreditmarknaden snabbt blev ett hot mot hela samhällsekonomin. Blakeley lägger särskild vikt vid det politiska efterspel som följde. Stater kunde mobilisera mycket stora resurser för att stabilisera banksystemet eftersom bankernas kollaps riskerade att slå ut betalningar, krediter och arbetstillfällen. Men därefter följde på många håll åtstramningspolitik, vilket innebar att kostnaderna i större grad hamnade hos löntagare och användare av offentliga tjänster. Hennes invändning är därför inte att staten ingrep, utan vilken sorts institutioner och grupper som prioriterades och vilka villkor som kopplades till hjälpen. I ett svenskt perspektiv påminner diskussionen om att bankkriser sällan stannar inom finanssektorn. Erfarenheten från 1990-talets svenska bankkris visar också att kreditexpansion och fallande fastighetsvärden kan bli offentliga frågor. Blakeley använder dock 2008 för att driva en mer långtgående slutsats. Ett system där vinster privatiseras men stora förluster socialiseras är både ekonomiskt instabilt och demokratiskt problematiskt. Slutligen. Demokratisk kontroll och en stegvis socialisering av finansväsendet. Bokens titel lovar mer än en diagnos och Blakeleys lösning är att gradvis socialisera finansväsendet. Med det menar hon inte främst att varje ekonomiskt beslut ska detaljstyras från staten. Kärnan är att kreditgivning, investeringar och betalningssystem ska behandlas som samhällsviktig infrastruktur, snarare än som områden där privata finansjättars avkastningskrav ensamma sätter riktningen. I hennes perspektiv är finansinstitutionernas koncentrerade makt ett hinder för reformer eftersom de kan påverka kapitalflöden, investeringar och politiska handlingsutrymmen. Därför räcker det inte enligt argumentet att enbart beskatta banker hårdare eller justera enstaka regler efter nästa kris. Den demokratiska kontrollen måste nå kreditens fördelning så att kapital kan styras mot produktiva, sociala och ekologiskt hållbara ändamål. Förslaget vilar på en demokratisk socialistisk idé om att ekonomisk makt bör kunna granskas och påverkas av fler än kapitalägare och finansmarknader. Här blir bokens politiska utgångspunkt som tydligast och också mest omstridd. Läsare kan acceptera analysen av skuld- och bankräddningar utan att dela slutsatsen om socialisering. Just därför är boken användbar som underlag för diskussion. Den tvingar fram en precis fråga som ofta döljs av tekniskt språk. Vem ska ha makten att bestämma vart samhällets sparande och krediter går? Sammanfattningsvis, stolen passar främst läsare som vill förstå sambandet mellan finansmarknader, bostadsskulder, företagsmakt och den politiska utvecklingen efter finanskrisen. Den är särskilt relevant för studenter, samhällsintresserade och personer som följer svensk och brittisk debatt om banker, bostäder, pensionskapital. Åtstramningar och grön omställning. Läsaren får inte en ideologiskt neutral översikt. Blakeley argumenterar öppet från en demokratisk, socialistisk, marxistiskt influerad position. Det är en fördel för den som söker ett tydligt, sammanhängande perspektiv. Men det gör också att boken bör läsas prövande och gärna jämföras med analyser från andra ekonomiska traditioner. Vissa invändningar har gällt att underlaget ibland presenteras selektivt och ämnet kräver viss uthållighet när texten behandlar kreditmarknader och finansiella instrument. Den praktiska vinsten är ett mer utvecklat språk för att se hur vardagsfenomen som bolån, stigande bostadspriser och pensionsfonder hänger ihop med större frågor om offentlig makt och ekonomisk risk. Det som skiljer stolen från många böcker om 2008 års kris är dess bredare anspråk. Istället för att främst skildra bankernas misstag eller enskilda regleringsfel, tolkar den finanskrisen som följden av en hel tillväxtmodell. Den kombinerar ekonomisk historia med ett konkret politiskt argument att demokratisk kontroll över finansen är avgörande för jämlikhet och långsiktig samhällsplanering. Om du vill stödja Grace Blakeley, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag har lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!